Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft
or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Välkomna till avsnitt 68 av podden. Vi går till historien och nu är hösten här och du har inte regnat bort där nere.
Hej då, vi sitter här på Vikbolandet och du i Stockholm och nu ska vi gå vidare med de spännande och dramatiska händelserna under 1630-talets svenska historia. I förra avsnittet talade vi om drottning Kristinas uppväxt, hur hon uppfostras som en pojke, som en kronprins, något hon inte verkar haft något emot. Hennes förhållande till mamma Maria Eleonora är komplicerat och till sist när dottern är i 10-årsåldern förlorar mamma vårdnaden och förvisas till Gripsholms slott. I sin självbiografi glorifierar Kristina sin far som hon förlorade vid 6 års ålder. Sista gången hon träffade honom var hon inte fyllda 4. Och tar avstånd från sin mor som hon menar föraktade henne. Mor och dotter var ju extremt olika. Hon var pappas flicka med manliga egenskaper och intressen. Modern var mycket vacker, mycket kvinnlig. Feminin. Fadern var robust, självsäker, praktisk, temperamentsfull. Medan modern var ju smått hysterisk och mental instabil som du själv brukar påpeka ju. Ja, Kristina är mycket studiebegåvad och kommer mycket väl överens med rikskansler Axel Oxenstierna som när drottningen är 13 år börjar undervisa henne flera timmar varje dag. Den unga tonåringen och den 60-årige kanslern respekterar som sagt varandra. En sån begåvad varelse av kvinnligt kön säger sig Oxenstierna aldrig ha träffat på. När vi pratar om kvinnliga regenter under denna till synes väldigt manschauvinistiska tid så kanske ändå här ska skjutas in att man inte var ovan vid sådana. Under andra halvan av 1500-talet var det ju 3 synnerligen kraftfulla drottningar som dominerade i Västeuropa. Drottning Elisabeth i England, Maria Stuart i Skottland och Katarina de Medici i Frankrike. Som vi nämnde i förra avsnittet visar sig rikskanslern bakom sin seriösa och förnäma fasad vara mycket pedagogisk och skicklig lärare med suverän förmåga att levandegöra läroböckers innehåll. Kristina skrev i sin självbiografi om Oxenstierna: det fanns icke någon bok, någon lek eller tidsfördriv som jag icke med glädje lämnade för att lyssna på honom. Det är inte alla lärare som får det betyget.
Kanske ska ifrågasätta källan. Källkritik.
Ja, hon uppskattar nog det. Hans undervisning. Alltså, Mikael, lärostoftet, det handlar ju om antiken. Böckerna är på latin. Kristina intresserar sig för den romerska historien. Men hennes historiska idol, det är Alexander den Store, vars försök att erövra världen fascinerade henne i högsta grad. När hon på sin 13-årsdag ska ta emot persiska diplomater klär hon ut sig till Alexander och håller ett av hans tal till de långväga besökarna. Det sägs att hon vid avbildningar också försöker likna honom, som till exempel på den kanske mest berömda tavlan, Bordons målning av den unga drottningen till häst med hundar och falkenerare i bakgrunden. Den känner du säkert igen om du ser, tittar på den.
Mm. Ja, den lägger vi upp på vår Facebook-sida. Ja,
det vore perfekt. De teoretiska studierna i historia, politik, ekonomi, diplomati får sedan praktisk tillämpning när Kristina som 15-åring får ta emot främmande länders sändebud och som 16-åring får vara med på rådets möten. Kristina är ju en mycket självmedveten, självsäker flicka. Hon är mycket medveten om sin intelligens, sin begåvning. Men kanske till skillnad mot många tonåringar försöker hon inte från början i diskussioner dominera och högljutt deklarera sin uppfattning. Hon ropar inte, how dare you? Ja, hur är det Oscar Wilde formulerade? Jag är inte tillräckligt ung för att veta allt. Kristina har lärt sig att vara tyst, att lyssna uppmärksamt, ta in mötesdeltagares olika uppfattningar för att sen vid rätt tillfälle begära ordet och slå till med överlägsna argument. Hon är kunnig och påläst, synnerligen snabb i tanken och i repliken. Hon älskar det här, kanske ibland lite för mycket, säkert när hon blir vuxen, att söka strid för stridens skull mot, som hon tyckte, intellektuellt underlägsna motståndare. När Kristina blir 18, 1644, förklaras hon myndig och då ändras positionerna. Drottning Kristina får då en egen personlig makt och det skulle ändra relationen till Axel Oxenstierna, men vi återkommer till det. När Kristinas mamma, Maria Eleonora, förlorade vårdnaden om sin dotter blir ju faster Katarina den som tar över. Hon hade haft den rollen tidigare då Maria Eleonora varit i Tyskland i 1,5 år fram till Gustav Adolfs död. Katarina tar med sig sina egna 4 barn och flyttar upp från Stegeborg till slottet Tre Kronor i Stockholm. Kristina får växa upp med sina kusiner. Men Katarina dör redan 1638 då Kristina är 12 år. Vem ska nu ta hand om Kristina? En 12-årig flicka behöver ju fortfarande någon som ser efter henne. Men innan vi berättar om det så stannar vi ett ögonblick vid Katarina som nu alltså dör bara 54 år gammal av en pest som då härjade i Stockholm. Hon var ju det enda överlevande barnet från hertig Karls första äktenskap med Maria Falz, som för övrigt dog när Katarina bara var 5 år gammal. Katarina har ju fått ett mycket gott eftermäle, en kombination av den milda, goda modern och den kraftfulla fadern. Hon kommer väl överens med sin omgivning, styvmor Kristina av Holstein, som väl inte var den lättaste att göra med. Med sin 10 år yngre halvbror Gustav Adolf som gärna tog hennes råd och sen även hans hustru Maria Eleonora. Gustav Adolf lär ha frågat sin syster om råd angående Maria Eleonora, även Maria Eleonoras även för maken ganska så knepiga och emotionella väsen som man kanske inte alltid förstod sig på. 1615 gifter Katarina sig med falskgreven Johan Casimir som är ganska fattig. Han är reformärt, alltså den strängaste formen av protestantism och lägre i rang. Men han har många kontakter bland de oräkneliga tyska furstehoven. De De bosätter sig efter några år i Tyskland men kallas tillbaka till Sverige av Gustav II Adolf eftersom den svenska kungafamiljen är oroväckande liten efter hertigarna Johans och Carl Philips tidiga död. Och då inte heller kungaparet fått några barn. Paret får slå sig ned på Stegeborg där barn föds med jämna mellanrum och där Katarina styr med fast hand. Hon har även ärvt faderns ekonomiska och praktiska begåvning. Förutom Stegeborg ingår även Skenäs i Bråviken, prinsessan Cecilias gamla sjörövarnäste i familjens godskomplex. Samtidigt är Katarina mån om sin kungliga rang och håller ett förhållandevis stort hov på Stegeborg. Efter Gustav Adolfs död uppstår en konflikt med Axel Oxenstierna och rådet, bland annat för att inte Johan Casimir får ingå i rådet. Paret drar sig då tillbaka till Stegeborg, men som sagt, efter att Maria Eleonora förlorat vårdnaden om sin dotter får Katarina efter Axel Oxenstiernas önskemål ta över vårdnaden om den 10-åriga Kristina. Katarina accepterar efter en viss tvekan. Men en tidigare god relation förstörs ju med detta. Vilken relation då, tror du?
Ja, det var väl Axel Oxenstierna och Kristina.
Ja, det är ju riktigt. Fast det kanske var lite senare då. Jag tänkte snarare Katarinas förhållande till Maria Eleonora, va? Till mamman.
Ja, förstås. Ja. Det är inte så populärt, kan jag tänka mig.
Nej, att hon tar över dotterna. Men Kristina har i sin självbiografi inget annat än gott att säga om sin fostermamma. Johan Casimir däremot, han kommer fortfarande inte överens med rådet och får till sin stora besvikelse och irritation inte någon egentlig ställning vid hovet. Av parets 8 barn skulle 5 uppnå vuxen ålder. Vi återkommer till dem, men det finns mycket av intresse att berätta där. Men sammanfattningsvis, alltså en mycket duglig, respekterad prinsessa. Axel Oxenstierna säger vid hennes begravning att han hellre skulle ha begravt sin egen mor 2 gånger än se hur denna ädla förstinna i förtid rycks bort. Katarina är som sina föräldrar begravd i Strängnäs domkyrka och en kyrka på Söder i Stockholm är uppkallad efter henne. Känner du till Katarinas kyrka?
Hon ligger på Söder, va?
Just det, östra delen av Södermalm. Nå, vem ska nu ta hand om 12-åringen på tronen? Jo, rådet bestämmer att för att inte Kristina ska påverkas av en kvinna ska hon få 2 fostermödrar och 2 så kallade hovmästarinnor. Fostermödrar blir Kristina Natt och Dag och Ebba Lejonhuvud. De får för övrigt den uppmuntrande titeln upptuktelseföreståndarska. Rådets idé att Kristina inte skulle fästa sig vid en enda person, en enda fostermor, fungerar förträffligt på så sätt att Kristina fullständigt struntar i dem allihop. Hon skrev som 13-åring. Överhovmästarinnan och hennes dotter anländer just nu. Ju fler av dem som kommer, desto värre. Och i sin biografi långt senare skriver hon: jag kände förakt för alla i min uppvaktning, från vilka jag inte tålde den minsta rättelse. Ja, vad säger de om den unga Kristina, tycker du?
Nej, hon ville ju sitta i rådet redan som 12-åring. Det är uppenbart.
Säkert, ja. Hon kanske inte var helt lätt att ha att göra med, men hon tyckte ju inte om kvinnor. Hon tyckte ju inte om kvinnliga sysselsättningar. Hon skriver till exempel om hur hemskt hon tycker det är att sitta med ett handarbete. Hon har inga, så att säga, kvinnliga intressen. Hon uppskattar inte hovfröknarnas jargong, alltså, vad ska vi säga, inte något tjejsnack. Hon är till exempel helt ointresserad av vilka stiliga hovmän som är förtjusta i vilka vackra hovfröknar. Men det kanske är en fördom där att sånt här skvaller skulle vara kvinnligt. Vår meste machokung, Karl den 12:e, han uppmanade sina officerare i lägret under kvällarna att de skulle berätta om sina kvinnliga erövringar de gjort. Det var en väldigt road då. Om aktiviteter som han själv ju aldrig skulle få uppleva. Det finns undantag från Kristinas totala ointresse för sina hovdamer. Enligt ett visst rykte så var en viss mycket vacker hovfröken hennes livs stora kärlek. Ja, ännu en cliffhanger i kommande avsnitt. Efter mammans förlust av vårdnad och Katarinas död var Kristina i en högre grad omgiven av medelålders män. Och en av dessa som tar väl hand om henne, det är hennes farbror Karl Karlsson Gyllenhjelm. Alltså alla dessa tre barn till Karl den IX har ju då olika mödrar. Karl Karlssons mamma är ju Karin Nilsson, prästdotter från Östra Husby där jag befinner mig. Katarinas mamma är ju alltså Karls första hustru Maria av Fals. Och Kristinas pappa, Gustav Adolfs mamma, är ju drottning Kristina av Holstein. Det är 20 års åldersskillnad mellan Karl Karlsson Gyllenhjelm och Gustav Adolf. Nå, Kristina blir något av det barn som Gyllenhjelm aldrig fick. Kristina berättar som vuxen om vad han betydde för henne som barn. Han bar henne i sin famn och berättade om hennes far och andra släktingar. Han är också den enda av riksämbetsmännen som Maria Eleonora har förtroende för. Dessutom står han också sin halvsyster Katarina, hennes man, falskgreven Johan Casimir och deras barn, framförallt den äldste sonen Carl Gustaf, nära. Han är en av dem som så småningom försöker lansera Carl Gustaf som en blivande make till kusinen Kristina. När han inser att Kristina är helt ointresserad av denna idé så stöder han istället tanken på att Carl Gustaf ska bli tronarving. Carl Karlsson Gyllenhjelm, han är något av den krympande Vasaättens huvudman och ålderman som också tar hand om halvbrödernas barn, förutom Kristina, då även Gustav Adolfs utomäktenskapliga son, Gustav Gustafsson av Vasaborg, dennes utbildning och uppfostran, och även den andra halvbrodern, Carl Philips dotter Elisabeth Gyllenhjelm, som föds efter sin fars tidiga död. Hennes mamma Elisabeth Ribbing är för övrigt syster till Carl Karlssons hustru Kristina Ribbing. Sammanfattningsvis är det uppenbart att Carl Karlsson trots sitt vasablod är en smidig och omtänksam person som kommer väl överens med sin omgivning. Jag vet inte vad du säger, men som vi tidigare konstaterat så är det väl säkert här Vikbolandsgenarna som spelar in, eller hur?
Ja, men självklart. Jag blir lite förvånad ändå att de här bastarderna ändå är så uppburna, alltså att de tillhör eliten trots att de aldrig liksom ingick eller hade någon chans på att bli kung och så förstås, men ändå så var de välkomna in i den kungliga värmen. Eller är det också vikbalansgenerna kanske som gör att de...
Förmodligen, ja. Just det. Vi behandlar alla lika. Men det är ju en intressant iakttagelse du gör. Och det där hedrar ju verkligen, det är ju genomgående för alla Vasamännens utomäktenskapliga barn. Att de tog väl hand om dem, och även deras mammor. Carl Karlsson Gyllenhjelm. Vi lämnar honom, men vi kommer att återkomma ytterligare till honom. Han får ett för tiden långt liv. Men vad händer då med Maria Eleonora där på Gripsholm? Ja, där vill hon ju inte stanna utan umgås med planer att kunna lämna det ogästvänliga Sverige. Hon kontaktar därför i hemlighet sin bror, kurfursten av Brandenburg, tillika hertigen av Preussen, Georg Wilhelm. Hon klagar till brodern om hur illa hon blir behandlad av rådet i Sverige. De båda syskonen har ju, som du kanske går ihåg, ingen vidare bra kontakt. Han hade ju varit emot hennes äktenskap med Gustav Adolf. Och han har ju också, fast protestant, visat sig vara en opolitlig allierad till Sverige. Och nu, 1636, är förhållandet mellan länderna minst sagt frostigt och regelrätta strider utbryter. I sist, två år senare, 1638, då Maria Eleonora hotat att begå självmord, ger brodern med sig och lovar att hon får komma till Berlin. Enkedrottningen ber sig nu i hemlighet till Göteborg, där hon dock hejdas fortsätta och tvingas återvända till Gripsholm. Att Maria Eleonora hittas i Göteborg är känsligt. Halland tillhör ju Danmark, Bohuslän, det med Danmark förbundna Norge. Man är rädd att hon ska ta kontakt med arvfienden dansken. Maria Eleonora, hon inser nog att brodern egentligen inte har något som helst intresse av att ta emot sin syster. Och dessutom lämnar han makten i Berlin och flyttar till Königsberg, alltså dagens Kaliningrad, där han sedan dör av ett slaganfall. Istället sätter enkedrottningen nu sitt hopp till Christian den fjärde i Danmark, som bestämmer sig för att hjälpa henne. Natten den 22 juli 1640 rymmer enkedrottningen på nytt från Gripsholm, förklädd till en borgare. Hon tar sig med en flyktbil, eller en flyktvagn till Nyköping, där ett danskt fartyg väntar i hamnen nedanför Nyköpings hus. Det är ju otroligt spännande som en film. Hon kommer ombord, fortfarande förklädd, utan problem. Och fartyget seglar iväg till Visby. Gotland är ju danskt. I Sverige går larmet. Enkedrottningen är försvunnen. Man drar in hennes omfattande underhåll. Prästerna förbjuds att nämna hennes namn under söndagsgudstjänsternas välsignelsebön för kungafamiljen. Från Visby tar hon en båt till dagens klassiska färjehamn Travemünde och därifrån till danska Nyköping på ön Falster, där hon tas emot av den danske kronprinsen som förstås heter vad för någonting? Om pappan heter Christian så heter han ju förstås.
Ja, Fredrik förstås.
Pappa kungen är ju Christian. Kronprins Fredrik. Alltså, Maria Eleonora, hon genomför en flykt från Nyköping till Nyköping. Men det visar sig snart att Maria Eleonora inte kommer att trivas särskilt bra i Danmark heller. Den gamle Christian den fjärde, som krigat mot såväl Karl den nionde som Gustav II Adolf, har svårt att komma överens med henne. Så... ja, lite tillspetsat får man väl säga att hon inte är särskilt populär, varken i Sverige eller Brandenburg eller Danmark. Så, efter 3 år måste hon lämna Danmark. Hon får då tillstånd att bosätta sig i en liten stad i Ostpreussen. Men, där är inte berättelsen om hennes slut. När Kristina blir myndig så vill hon, lite förvånande kan det ju tyckas, ta hem mamma till Sverige på vissa villkor. Vi återkommer även till det.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Nu lämnar vi Tre Kronor och livet i Sverige för att se hur det går i det 30-åriga kriget. Som vi påpekat så skiljer sig 30-åriga kriget från tidigare medeltida krig med att civilbefolkningen på ett helt annat sätt fick lida. Eftersom kriget blev så långvarigt var soldaterna tvungna att försörja sig i allt högre grad av plundring. Man kunde inte leva på sin magra lön. Ja, inte förrän första världskriget 300 år senare kom ett krig som ledde till så mycket död och mänskligt lidande. Intressant är att av de 1,7 miljoner soldater som dog i 30 kriget så var det bara en liten del som dog i strid. Ja, hur stor del tror du det var som dog i regelrätta strider?
Jag skulle säga 15%.
Ja, det är ju nästan exakt rätt. Det är en otrolig gissning. 15-16%, en sjundedel. Vad dog de då av?
Ja, det var ju sjukdomar förstås.
Eller tyngre sjukdomar. Och en del svalt ihjäl, en del frös ihjäl. Trots det stora antalet döda saknas i stor utsträckning gravar från kriget. I de gravar som hittats kan man se en intressant utveckling. Att disciplinen och ordningen vid begravningar försämrades med tiden. Precis som det allmänna uppträdandet mot civilbefolkningen. Under den första tiden så begravdes de stupade i prydliga rader, men senare kastades de ned huller om buller i massgravarna. Ett exempel på det förstnämnda förhållandet är det segerrika slaget vid Breitenfeld, där kungen gav order om att inget segerfestande fick börja innan varje stupad kamrat var begravd. Och ett exempel på det senare är slaget vid Lützen, där de döda, vänner som fiender, vräks ned i en gemensam grav. En förklaring kan ju vara att svenskarna under Gustav II Adolf, som bekant inom olika områden, hade en sträng disciplin. Något som försvann efter hans död. Och att man nu i frustrationen över kungens död lät civilbefolkningen ta hand om begravandet på entreprenad, så att säga, utan någon övervakning från svenskarnas sida. Det finns ett exempel på hur en utgrävd grav från 30-åriga kriget såg ut, nämligen den efterslaget vid Allerheim i närheten av Nördlingen där 4000 man stupade. Graven är inte djup, utan kropparna hittades nära marknivån. Inget skelett var intakt, utan olika delar av de döda soldaterna hade kastats ned huller om buller. En intressant detalj var att många kranier hade skadade bakhuvuden, vilket ses som att de försökt fly undan jagande kavallerister, alltså soldater till häst. Ofta gick det en tid innan nedgrävandet sattes igång, men kropparna blev ändå snart ben och kranier eftersom resten åts upp av rovdjur och vilda hundar och rovfåglar och så. Det finns en reseskildring av en tysk som 1592 reste upp genom Småland och Östergötland och som när han kommer till Holaveden i Gränna trakten observerar stora högar med ben från döda vid vägkanten. Dessa måste emanera från den danske befälhavaren Rantzaus härjningar i trakten som då inträffade vintern 1567-68 som vi kanske kommer att prata om. Alltså hade 25 år gått utan att de stupade soldaterna blivit begravda. Något som fortfarande kännetecknade kriget och som känns främmande idag, det är att fruar och barn till soldaterna i stor utsträckning följde med sina män och fäder. Detta kom sen att förändras, men först under den karolinska tiden, under Karl XII:s fälttåg i början av 1700-talet. Och jag antar att det hade att göra med det här indelningsverket, att fruar och barn stannade hemma och skötte familjens soldattorp. Eller hur? Det är väl en rimlig förklaring.
Absolut.
Något annat som också ändrades under Karl XII:s krig och som vi nu ser som självklart, det var ju användandet av uniformer. Avsaknad av enhetlig uniform ledde till att många dödades av misstag när man tog fel på vän och fiende. Ett känt exempel på hur man började inse vikten av att känna igen sina egna är det berömda slaget vid Lund 1676, då de svenska soldaterna som igenkänningstecken hade halmstrån eller halmknippen i sina hattar, i sina huvudbonad. Och ytterligare man kan fundera på, det var ju svårigheten för de svenska och finska soldaterna att kommunicera, att förstå varandra. Och här fick ofta finska underofficerare som kunde både finska och svenska utgöra tolkar till de meniga helt enkelt. Och när det gäller legosoldater från olika länder så fungerade tyskan som gemensamt språk. Tyska språket hade på våra breddgrader den roll som engelskan ju har idag. Ja, faktum är ju att i Sverige, tyska språket behöll ju den rollen ända fram till när då ungefär?
Ja, det är en bra fråga. Man får ju se lite när England och sådär växte sig enormt starka. Och det var väl 1800-tal är väl en gissning.
Ja, faktum är ju att tyskan var ju alltså det första skolspråket i svenska skolor ända fram till mitten av 1940-talet. Då engelskan, alltså efter andra världskriget då, tog över.
Jaha, så pass sent ändå.
Ja, det var det.
Tyskan blev lite stigmatiserat kanske av...
Exakt. Jag får väl Hitler bära skulden till så mycket annat. Ja, idag är det ju anmärkningsvärt hur få svenskar, alltså även akademiker, som kan tala och förstå tyska, eller hur? När journalister intervjuar tyskar i radio och på tv så sker nästan alltid konversationer på engelska, vilket jag tycker känns lite pinsamt.
Ja, men jag hade ett möte idag med, alltså de var från Finland, Danmark och Norge, och det är ju engelska rakt av.
Ja, just det. Jag har säkert med danska, det är just det. Det brukar alltid, man pratar engelska när man pratar med danska. Ja, det är konstigt. När det gäller 30-åriga kriget och andra krig så minns vi ju oftast de stora slagen, Breitenfeld, Lützen, Nördlingen. Men faktum är att de stora fältslagen var få, kanske ett eller möjligen två per år. Och orsaken var att ett stort fältslag innebar stora risker. Ett nederlag var förödande och i riktigt blodiga slag kunde också halva truppen eller mer stryka med. Nå, hur går det nu i kriget? Förlusten i Nördlingen 1634, som jag berättade om i förra avsnittet, ledde till att befälhavaren Gustav Horn togs till fånga och den alltid opolitliga bundsförvanten Johan Georg, Ölgöran, lierade sig med den katolske kejsaren och erbjöd sig att köra ut svenskarna från Tyskland. Ett annat problem var att stilleståndsavtalet med Polen löpte ut, men det lyckades man förlänga. I Livland, dagens södra Estland och norra Lettland, med Riga behålls. Riga var ju större än Stockholm. Det är en bra frågesportfråga. Vilken stad var Sveriges största under 1600-talet? Eller vilket är Sveriges äldsta universitet efter Uppsala? Vad säger du där?
Ja, alltså du gillar ju att lura folk, märks det. Speciellt under den här tiden då vi hade... både ett universitet och en större stad då i Estland och Lettland.
Dorpat i Estland. En ytterligare negativ faktor, det var den utbredda krigströttheten hemma i Sverige, där inte minst bönderna klagade över skatter och utskrivningar av soldater. När Gustav Horn blev tillfångatagen så blev Johan Baner ny överbefälhavare. Baner var en kraftfull, smått brutal härförare som bringade ordning i de svenska leden. Problemen var många. Legosoldater, framförallt de tyska, klagade över uteblivna löner och hotade med myteri. Men Baner utbildade nya trupper och lyckades återställa ordningen och få fram en förnyad stridsvilja. När det gäller att återskapa disciplinen i leden använde inte Baner något lågaffektivt bemötande. Den svenska historikern Birger Strexen, som bland annat skapade krigsarkivet, han beskriver honom så här. Med sublim kraft läser han lagen för sina underordnade. Hans ögon sprutar av vrede och kraftiga ord och träffande anmärkningar flödar fram över hans läppar. Han är en mästare i den militära kritikens finesser och bärskar hela skalan från den spetsiga sarkaspen till det rena grovskället. Han är just en chef, trotsiga krigare behöva. De hyser också i sina sinnen en skräckblandad respekt för honom. Baner skulle säkert själv ha hållit med om den beskrivningen. Han sa bland annat att man inte fick vara för mjuk mot soldaterna. De skulle då strax slå sig lösa och jag skulle ej ha annat än kanaljer. Som vi berättade förra gången lyckades Oxenstierna också övertala Lennart Torstensson att återinträda i tjänst, trots att Torstensson svårt led av den gikt han ådrag sig då han satt tillfångatagen i Ingolstadt. Efter det förnyade stilleståndet med Polen behövs inte längre trupper i Preussen som skydd mot ett befarat polskt anfall. Så Torstensson ansluter till Baner med 20 000 man. Och under resten av 1630-talet är Torstensson Baners närmaste man. De har fyra kors och tvärs i Tyskland. Framförallt siktar man in sig på den frediska ölgörans Sachsen, ett land som nu plundras grundligt. Tyvärr får man här konstatera att den disciplin som gällt under Gustav II Adolf inte längre finns kvar. Katolikerna kallar Baner för den grymme mordbrännaren. Ja, man kan väl säga att medan hans egna beskriver Baner som en stark ledare ser hans motståndare honom som en brutal och hänsynslös buse. Han är intresserad av att frossa i god mat, träffa fagra damer och kanske framförallt att inmundiga alkoholhaltiga drycker. År 1636 inträdde ju, som vi nämnde förra gången, Frankrike aktivt i kriget. Och där leder till möten mellan svenskar och fransmän. Men vid ett tillfälle får ett franskt sändebud vänta i 4 dagar på att Baner ska nyktra till så att de kan träffas. Baner är känd för att han i tider av motgångar kan stänga in sig i sitt tält eller på sin kammare och supa sig redlöst berusad. En diplomat från Venedig yttrar sig. Han var begiven på dryckenskap, ett säreget kännemärke för hela den svenska nationen, vars naturlyte det är. När Baner leder sina trupper i fält är han dock hyfsat nykter. Kanske en viss berusning leder till större djärvhet och därmed framgång, eller om man tänker sig det.
Jag tror aldrig att det är en särskilt bra idé i krig.
Nej, men det är nog vanligt att soldater, för att de ska klara alla hemska utmaningar, att de är berusade eller drogade. Och sådär.
Ja, amerikanerna sysslade ju mycket med droger, va? Så LSD och sånt på soldater.
Ja, i Vietnamkriget, ja. Det sa man även tyska soldater under andra världskriget. Och så. Men om vi återgår till drickande, alltså det här med drickande, det är ju väldigt utbrett. Drottning Kristina skriver i sina memoarer om att förmyndare gubbarna omkring henne ständigt stank av öl och brännvin, något hon starkt ogillade. Kanske var såväl de militära befälhavarna ute i kriget som rådsherrarna hemma i Stockholm alltid mer eller mindre berusade. Man kan ju lätt få det intrycket. Sommaren 1636 är Sverige på nytt illa ute. Ölgöran lyckas inta Magdeburg. De svenska trupperna pressas tillbaka norrut in i Pommern. Och Christian IV i Danmark tar kontakt med de protestantiska furstar som avfallit från Sverige. I det läget lämnar Axel Oxenstierna sitt tyska högkvarter i Mainz och reser hem till Sverige. Detta välkomnas av Baner, som inte har kommit så väl överens med rikskanslern och nu får större frihet. Baner mobiliserar nu sina trupper tillsammans med Torstensson och en ny befälhavare, Hermann Wrangel, för att besegra kejsarens armé i ett avgörande slag. I september 1636 marscherar de båda herrarna kors och tvärs för att få ett så gynnsamt utgångsläge som möjligt för en drabbning. Som jag nämnt tidigare var slagen få, då befälhavarna ville vara så säkra som möjligt att de skulle segra. Nederlag kunde få ödesdigra konsekvenser. Till sist ställer de båda herrarna upp sig vid staden Wittstock söder om Rostock. Ölgörans saxiska armé har anslutit sig till kejsarens trupper, vilket gör att de har en övervikt, ungefär 22 000 man mot Baners 16 000. Och dessutom har de ett strategiskt överläge där de är placerade på en ås. Slagets utgång kommer att bli synnerligen betydelsefull. Jag tror vi lämnar dem där. Så rapporterar vi om hur det gick om 2 veckor. Jag kan ge en liten ledtråd genom att nämna namnet Cannae, där antikens kanske allra mest kända slag stod. Och som i viss mån kom det här slaget vid Wittstock att likna detta klassiska slag. Tack Fredrik och tack alla kära lyssnare för detta avsnitt, att ni har lyssnat. Så hörs vi igen den 15 september.
Ja, tack så mycket. Vi lämnar dem där på slagfältet och hoppas att 2 veckor går snabbt nu. Tack så mycket.
Ja, de får stå kvar och vänta där tills vi kommer tillbaka. Tack och hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.